Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag tipsa om årets julklappstips från församlingsfakulteten. Det gäller Bengt Hägglunds båda böcker Arvet från reformationen och Kunskapsteori och metafysik som fram till jul kostar endast 100 kronor styck. För mer information och också om andra böcker till bra erbjudanden, gå in på ffg.se/julklappstips eller titta i julnumret av Hälsning som finns ute på också på vår hemsida. På hemsidan hittar du också information om kommande själavårdsdagen den 11 januari och om vårens kvällsbibelskola som det är möjligt att anmäla sig till. www.ffg.se. Men nu Daniel Johansson.
Andra årgångens evangelium för andra söndagen i advent kommer från Matteus 13, 31-34. Liknelserna om senapsträdet och surdegen. Den här texten är hämtad ifrån Matteus stora liknelsekapitel som är det tredje av de fem stora talen i evangeliet. De här talen finns i kapitel 57, 10, 13, 18 och så avslutas det i 24-25. Alla de här avsnitten kännetecknas av att de avslutas med orden och det hände efter att Jesus avslutat dessa ord eller liknande. Kapitel 13 innehåller 7 olika liknelser och söndagens text är liknelserna 3 och 4. Man bör här kanske också notera att evangelieboken avbryter mitt i en mening i grundtexten mellan vers 34 och 35. Då ska vi lägga märke till några saker när vi översätter texten från grekiska. Och de aktuella orden är understrykna i handouten under fliken Predikoverkstagen på vår hemsida. I vers 31 så möter vi adjektivet homoios här i femininum singularis och det tar dativ. Det vill säga det himmelriket liknas vid står i dativ. Vidare relativpronomenet hon syftar tillbaka till koko senapios, senapskornet, och blir direkt objekt för verbet espeiren, sådde. Relativpronomenet h som inleder vers 32 syftar också tillbaka på senapskornet men får nu funktionen av subjekt. Mikroteron är komparativ men har troligen superlativisk betydelse och vi behöver översätta med minst. Ordet men eller partikeln men hänger samman med det efter kommatecknet och då har de tillsammans betydelsen å ena sidan och andra sidan. Panton ton spermaton är en partitiv genitiv, det vill säga senapskornet utgör en del i en helhet eller av en helhet. Det är minst av alla frön. Och detsamma gäller också genitivet ton lachanon. Verbet auxäthe är passiv men har aktiv intransitiv betydelse. Det växer. Och infinitiverna elthein och kata skenon binda tillsammans med ta peteina, en akkusativ plus infinitivsats och behöver översättas konsekutivt så att himmelens fåglar kommer och så vidare. Och så till vers 33, verbet en ekrypsen betyder ordagrant att gömma. Satatria är 3 ch-mått. Ett mått motsvarade cirka 13 liter vilket betyder att 3 CA-mått skulle ha varit någonstans 39-40 liter. Vilket ju är en extremt stor mängd. Heos följt av ho betyder tills. Och holon som står i nominativ singularis neutrum syftar tillbaka till to alevron, vetemjölet. Vi går vidare till textens sammanhang. De 4 första liknelserna i kapitel 13 hänger ihop. De är alla talade till folket enligt vers 34. Liknelserna 2, 3 och 4 börjar alla med orden en annan liknelse. Var på Matteus vid nummer 2 och 3 säger att Jesus framställde en liknelse, paretheken. Medan han i inledningen till liknelse 4 säger att Jesus talade en liknelse, elalesen. Notera att denna poäng missas i både Bibel 2000 och Folkbibeln. Bytet av verb från paretheken till elalesen markerar sannolikt ett slut. De avslutande tre liknelserna i kapitel 13 är till skillnad från de fyra första, riktade till lärjungarna själva och börjar alla på samma sätt. Homoja estin he basileia ton oranon. Och det finns en översikt över det här i handouten till den här podden. De fyra första liknelserna i kapitel 13 har det gemensamt att de alla behandlar temat varför himmelriket ännu inte kommit i kraft. Guds ord förkunnas men bär inte sådan frukt man kunde förvänta. I liknelsen om såningsmannen bär en av fyra åkertyper frukt. I liknelsen om ogräset växer den goda säden tillsammans med det som den onde sått. De ska växa tillsammans till skördedagen. Liknelserna om senapskornet och surdegen kontrasterar båda den ringa begynnelsen, hur det ser ut under Jesu jordiska verksamhet, med vad som ska komma en dag. Och notera här hur Jesus använder kraftiga överdrifter för att få fram sin poäng. Av det lilla senapsfröet blir inte bara en trädgårdsväxt utan ett träd som fåglar kan bygga bo i. Det senare är sannolikt en helt medveten överdrift, för senapsträd blir normalt inte så stora så att fåglar kan bygga bo i dem. Men det är just det som är Jesu poäng. Det som idag är litet och föraktfullt, som ett senapskorn, ska en dag överträffa alla förväntningar. Och den lilla surdegen som kvinnan gömmer, och notera här ordet gömmer, den syns inte. I den extremt stora mängden mjöl, 40 liter, kommer en dag att ha blivit genomsyrad och jäst till en enorm deg. Det är omdiskuterat huruvida liknelserna enbart framställer en kontrast mellan början i all enkelhet och det storslagna slutresultatet, eller om den organiska tillväxten också är en väsentlig del i framställningen. Troligen är kontrasten huvudpoängen, men växten är inte utan betydelse. Och så lägger vi märke till ytterligare några detaljer i texten. Orden om fåglarna som kommer och bygger bo kursiveras i Nestlalans grekiska grundtext och markeras därmed som ett citat från Gamla testamentet. En del av orden förekommer visserligen i Saltaren 103:12 i Septuaginta, vilket blir Saltaren 104:12 i svenska översättningar. Men det är väl tveksamt om det verkligen är ett citat, för det här språkbruket det finns på flera platser i Gamla testamentet. Till exempel i Daniel 4:9, vers 11-18 i samma kapitel, och i Hesekiel 31:6. Eftersom flera av just de här ställena omnämner herdna folk drar en del utläggare slutsatsen att anspelningen på dessa gammaltestamentliga ställen är en antydan om den kommande hedna missionen. Och det är ju fullt möjligt, men beskrivningen av hur fåglarna kommer att bygga bo i trädet kan lika gärna vara en helt naturlig beskrivning av djur och naturlivet utan att avse en särskild anspelning på Gamla testamentet. Liknelsen om surdegen innehåller två överraskningar för de första åhörarna. Den ena är att huvudpersonen är en kvinna som bakar efter tre liknelser om såningsmän. Jesus liknar sig själv vid denna kvinna. Det här är dock ingen engångsföreteelse. Jesus använder kvinnor som huvudpersoner i flera liknelser. Liknelsen om det borttappade myntet är väl den mest kända. Så Jesus beskriver både mäns och kvinnors värld i sina liknelser. Det andra är att surdeg här framställs som något positivt. Surdegen är ju med början från uttåget ifrån Egypten för det mesta en negativ bild i både Gamla testamentet och Nya testamentet. Till sist en kommentar om vers 35 som har utelämnats i evangelieboken. Matteus avslutar vers 34 med att konstatera att Jesus endast talade i liknelse till folket. Vers 35 motiverar varför. Med hänvisning till Psaltaren 78:2 sägs att Jesus gjorde detta för att uppfylla det som står skrivet. Så för att sammanfatta, evangelieläsningens två liknelser ger tröst och uppmuntran till den som följer Jesus. Det kommer en dag som ska överträffa alla förväntningar. För lärjungarna som då följde Jesus behövdes det pep talk inför de växande svårigheterna när vandringen upp till Jerusalem närmade sig.